Då ska vi läsa predikotexten tillsammans och den hittar ni i första Mosebok kapitel 6 och vers 9. Första Mosebok kapitel 6 och vers 9. Och vi kommer läsa till kapitel 8 och vers 22. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad. Eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sa Gud till Noa, jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande, för jorden är full av våld på grund av dem. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av gofärträ. Inred den med kamrar och bestryk den med jordbäck, både på insidan och utsidan. Så ska du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en aln hög, runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att förgöra alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Hankön och hornkön ska det vara. Av fåglarna efter deras slag. Av fyrfota djuren efter deras slag. Och av alla kräldjur på marken efter deras slag. Ska ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. Och du ska ta med dig all slags föda. Sådant som kan ätas och samla i förråd. Det ska tjäna som mat för dig och dem. Och Noa gjorde så. Han gjorde allt som Gud hade befallt honom. Herren sa till Noa, gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. Av alla rena fyrfota djur ska du ta med dig 7 par, hanne och hona. Men av sådana fyrfota djur som inte är rena, 1 par, hanne och hona. Likaså av himlens fåglar, 7 par, hanne och hona. För att en avkomma ska leva vidare över hela jorden. Om 7 dagar ska jag låta det regna på jorden i 40 dagar och 40 nätter. Och jag ska utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort. Och Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom. Noa var 600 år när floden kom med sitt vatten över jorden. Han gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur undan flodens vatten. Av både rena och orena fyrfota djur, av fåglar och av allt som krälar på marken gick 2 och 2, hanne och hona, in till Noa i arken, så som Gud hade befallt Noa. Och efter de 7 dagarna kom flodens vatten över jorden. Det år då Noa var 600 år, på 17:e dagen i andra månaden bröt alla de stora djupens källor fram. Himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa in i arken tillsammans med sina söner, Sem, Ham och Jafet, sin hustru och sina sonhustrur. De hade med sig alla djur efter deras slag, vilda djur och boskapsdjur, kräldjur som rör sig på jorden och fåglar, alla flygande varelser. De gick in till Noa i arken, 2 och 2 av allt levande, det som hade livsande i sig. De som gick in var hanne och hona av allt levande, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igenom honom, Floden kom över jorden i 40 dagar och vattnet steg och lyfte arken så att det höjde sig över jorden. Vattnet tilltog och steg högt över jorden och arken flöt på vattnet. Och vattnet bredde ut sig mer och mer över jorden tills det täckte alla höga berg under hela himlen. 15 alnar över topparna steg vattnet och bergen blev övertäckta. Då dog allt levande på jorden. Fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, likaså alla människor. Allt som fanns på torr mark omkom, allt som hade livsande i sig. Alla levande varelser på jordens yta utplånades, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. De utplånades från jorden. Bara Noa och de som var med honom i arken räddades. Och vattnet stod högt över jorden i 150 dagar. Men Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur och alla boskapsdjur som var med honom i arken. Och han lät en vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan. Djupets källor och himlens fönster stängdes och regnet från himlen upphörde. Vattnet drog sig tillbaka på jorden mer och mer. Efter 150 dagar började det avta. Den 17:e dagen i 7:e månaden stannade arken på Araratbergen. Vattnet fortsatte att minska fram till den 10:e månaden. Första dagen i den månaden blev bergstopparna synliga. Efter 40 dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka tills vattnet hade torkat bort från jorden. Sedan lät han en duva flyga ut för att se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken eftersom vattnet täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. Sedan väntade han ytterligare 7 dagar innan han lät duvan flyga ut ur arken än en gång. Mot kvällen kom hon tillbaka till honom och se. Då hade hon ett friskt olivlöv i näbben. Noa förstod då att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Men han väntade ännu 7 dagar innan han lät duvan flyga ut igen. Då kom hon inte mer tillbaka till honom. Det 601 året på första dagen i den första månaden hade vattnet torkat bort från jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg att jordytan hade torkat. Och den 27:e dagen i den andra månaden var jorden alldeles torr. Då talade Gud till Noa och sa: gå ut ur arken med din hustru, dina söner och dina sonhustrur. Låt alla de djur, allt levande som du har hos dig, gå med dig. Både fåglar och fyrfota djur och alla kräldjur som rör sig på marken. Så att de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jorden. Så gick Noa ut med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur. Och alla fyrfota djur och kräldjur. Alla fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Alla efter sina slag gick ut ur arken. Noa byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfota djur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. När Herren kände den ljuvliga doften sa han till sig själv: härefter ska jag inte mer förbanna marken för människans skull, för hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.
Tack Anna för läsningen. Vi börjar med att be för predikan. Du kan dra ner huvudvolymen där sen, så kanske. Så. Nu kanske det blir bättre. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber att du välsignar dess läsning ibland oss. Herre, led oss närmare dig genom ditt ord. Och vi ber speciellt för den här predikan nu. Vi ber här att du genom din heliga ande talar genom mig. Använd mina förberedelser och tala till mig i stunden, Herre. Herre, vi ber att ingenting jag säger kommer från mig själv, utan att det ska komma från dig och slå rot i våra hjärtan. Och Herre, vi tackar dig för att vi får vara här idag. Att vi får lyssna på ditt ord, att vi får lyssna, att vi får sjunga sanna sånger, att vi får samlas här, att vi får älska varandra och tillsammans lovsjunga ditt namn. Och vi ber här att du använder oss som dina verktyg att välsigna din stad. Vi ber här att du skulle komma med en väckelse i den här staden. Att du skulle komma och uppväcka dina församlingar. Och vi ber idag att du skulle välsigna alla de församlingar där ditt ord och ditt evangelium predikas. Vi ber här att det skulle slå rot i ditt folks hjärta. Vi ber här om en ny väckelse i våra kyrkor som sen leder till en ny väckelse i vår stad, Herre. Herre, förbered människors hjärtan för att komma till dig. I Jesu namn. Amen. Ja. Så den här historien som vi har hört läsas talar till oss på många fler mer sätt än bara ett historiskt plan. Den talar om Gud. Den talar om hans dom över synden, men också hans nåd och kärlek till hans folk. Den talar också om människan, hennes benägenhet att leva för sig själv, men samtidigt hennes fullständiga behov av Gud. Och så ser vi också vad som händer om man lever ett liv i tro på den Gud som älskar oss. Vi är i den elfte predikan i den här serien genom de första 11 kapitlen i Första Mosebok. Och vi har kommit till ännu en berättelse. Vi ser i vers 9 så står det: detta är berättelsen om Noas fortsatta historia. Det här är den fjärde berättelsen än så länge. I serien kommer vi troligtvis att få höra 2 predikningar till innan den är färdig. Men jag har i tidigare predikningar påpekat att de här kapitlerna i början av Bibeln förklarar för oss hur det kommer sig att världen ser ut som den gör idag. Jag sa senast att det vi upplever idag kan vi inte använda som nyckel för att förklara hur världen var förr. Utan det vi upplever idag har kommit genom ett antal kataklysmiska händelser eller katastrofer. Och vi har sett 2 av dem redan. Skapelsen. Först fanns det ingenting, sen fanns det någonting. Det är någonting som vi har svårt att förstå. Och sen har vi tittat på syndafallet. Först var människan syndfri. Sedan kom synden in i världen. Vi har svårt att förstå hur det såg ut innan syndafallet. Men efter syndafallet så vet vi vad synden i oss innebär. Idag ska vi titta på den tredje katastrofen. Och det är syndafloden. Och den fjärde och sista kommer vi titta på om några veckor. Och det är Babels torn. Men syndafloden är en händelse som har berättats under årtusenden av många olika folkgrupper. Och de här folkgrupperna har liksom ingen direkt koppling till varandra. Och de är runt hela jorden. Liksom runt hela klotet så kan vi hitta folkgrupper som har en berättelse om en flod som skickades av Gud på grund av människornas ogudaktighet. som dödade alla förutom en liten grupp människor som var rättfärdiga och som hade varnats av Gud och därför satte sig i en båt och flydde undan floden. Och den här båten landade till slut i en bergskedja. Och de här människorna är sen den här specifika folkgruppens anfäder. Det är liksom en det är samma berättelse över hela jorden. Så hos oss i Europa så finns de här berättelserna. Det fanns de här berättelserna i asatron, i irländska och walesiska sagor. I Afrika så ser vi många berättelser från urbefolkningen där, ända från Mali i nordvästra Afrika genom Kongo ner till Tanzania och Maasai-folket har de här sagorna. I Nord- och Sydamerika så ser vi berättelsen hos eskimoer och inuiter i norra delen genom en massa indianstammar ner genom Centralamerika, norra Sydamerika och Inka-folket i Peru har de här berättelserna också. Sen om man går vidare västerut så träffar man på Hawaii där man hittar berättelser om en familj på 8 personer som överlevde en översvämning i en kanot. I Polynesien, längre västerut, ser vi samma sak. I Asien ser vi berättelsen i Korea, Filippinerna, Thailand, Malaysia, Indien. Och i Kina ser vi den. Och i Kina är det intressant för det kinesiska alfabetet, det är piktografiskt, alltså det är bilder som är tecken på olika ord. Och om man tittar på den här kinesiska alfabetets evolution så kan man se att bilderna som utger deras skriftsystem talar om den här berättelsen. Och det är väldigt intressant. Till exempel så kan vi se att tecknet för stor båt, det är en sammansättning av 3 tecken. Det ena är farkost, det andra är 8. Och det tredje är munnar. Så ordet för stor båt på kinesiska är ett tecken på en farkost med 8 personer i. Vilket vi ser här. Så det finns liksom någonting som finns runt hela jorden. Och naturligtvis finns det också i det här närområdet i de bibliska händelserna. Från folken omkring Ur. Du har sumeriska skrifter i alla fall. Och mesopotamiska skrifter. Och den kändaste berättelsen utanför Bibeln kallas Gilgamesh-eposet. Som kommer från Mesopotamien. Och den är liksom skriven innan Moses skrev den bibliska berättelsen. Men det sägs att det finns över 200 olika sådana här berättelser runt om i världen. Som oberoende av varandra talar om något som liknar det vi har läst idag. Och om man går in i antropologin, alltså den här studien om människosläktet, så säger man ofta att om en myt hittas i olika folkslag, så innebär det att det är som ett blekt minne från någonting som har hänt förväg eller för länge sedan. Det kan vara så att detaljer har lagts till. Detaljer kan ha gått förlorade eller dolts. Och det som kommer utifrån att man har berättat den här historien och återberättat den här historien och kanske lagt på lite häftigare händelser och tagit bort någonting som i den här folkgruppen inte riktigt har passat att berätta. Men liksom sanningens kärna på något sätt finns fortfarande kvar. Och när 2 separata kulturer har samma myt i sin berättelsetradition så antar man att deras förfäder antagligen som var ganska nära varandra. Eller i alla fall att de båda stammade från en gemensam källa som själva var med i den här händelsen. Och den här berättelsen ser vi finns över hela jorden i olika kulturer. Och det vittnar för oss att vi människor har ett gemensamt minne av det här som har hållit sig levande genom individuella berättartraditioner genom årtusenden. Och jag tycker det är ganska häftigt. Liksom, vi behöver inte gå blinda in att tro att det här har hänt, utan vi kan titta även på antropologiska forskningar för att se det. Och från Bibeln så ser vi också att alla som talar om den här syndafloden i Bibeln, de talar om det som om det vore en historisk händelse. Jesus talar om det som om det vore en historisk händelse. Och genom antropologin så kan vi också se att det är en historisk händelse. Så därför hävdar jag så här i början av predikan att det här är en historisk händelse med verkliga människor i historien. Och det är liksom min utgångspunkt i det jag ska säga idag. Och det var en ganska lång text vi läste, nästan 3 hela kapitel. Så jag kommer inte hinna gå in i varje enskild detalj i min predikan. Men jag kommer att tala utifrån 3 punkter som jag känner mig ledd att tala från. Så den här predikan kommer alltså delas upp i 3 punkter. Den första punkten, där kommer jag att gå igenom berättelsen lite mer övergripande och göra lite nedslag här och var för att se vad det var som hände. Förklara lite mer, som en djupdykning i vissa händelseförlopp. I den andra punkten så vill jag titta på varför floden kom. Och då tittar vi på Guds dom. Och i den tredje punkten kommer jag titta på varför Noa räddades. Och vi ska titta på hans tro. Men punkt 1 först. Den här övergripande punkten. Jag kallar den syndafloden för jag hade ingen fantasi. Men det finns ju många, många detaljer att titta på här. Och jag kommer inte titta på allt. Men ofta så finns det ju frågor runt just syndafloden som vi antingen har själva eller som andra personer runt om oss ställer. Och jag har valt 8 frågeställningar som jag kommer kommentera kort för att få liksom en klarare bild av det som hände. Och samtidigt så tror jag att det är vist att kunna säga att texten säger inte allt. Den säger inte egentligen så mycket. Men vi får också komma ihåg att vi har en allsmäktig Gud som kan få saker att hända bara genom att säga det. Han har skapat allting från ingenting. Så om vi har frågor som vi inte riktigt kan förstå oss på. Hur funkar det här? Hur hände sig att det här hände? Så kan vi tänka att om Gud skapade allting från ingenting, då skulle han kunna göra vad som helst här också. Så egentligen så är de här frågorna kanske inte jätteviktiga. Men jag ska ändå ta i några. Och om jag har hoppat över er fråga, så fråga gärna efter att jag har fått tuggen och kapa ner ganska mycket. För att inte hålla på för länge här. Men 8 frågor. Den första var, hur stor var arken? Så Gud säger till Noa att bygga en ark. Och det här ordet ark, det betyder ungefär ihålig låda eller kista. Jag har sett folk som har pratat om att det är som att gå in i döden för att det är en kista. Men jag tycker det är lite överdrivet långt. Men det är i alla fall en stor flytande låda. Eller det vi kallar nu för tiden en båt. Och det här måtten på den här kolossen vi ser anges i alnar. 300 alnar lång. Och alnen, det är en måttenhet som man använder för som går från armbågen till fingerspetsen. Så det är en aln. Och i Egypten där Mose växte upp, där var en aln 52 centimeter lång. Och det här innebär att storleken som vi läste, 300 gånger 50 gånger 30 alnar, är detsamma som att båten var 156 meter lång. Den var 26 meter bred och 15,5 meter hög. Och det är ganska stort. Den skulle då ha ett ungefärligt fotavtryck på 4000 kvadratmeter. Och sen är den byggd på 3 våningar. Står det? Vilket innebär att totala arean i båten är ungefär 12 000 kvadratmeter. Det är ungefär fotavtrycket på ett av IKEA-varuhusen här i Göteborg. De är ungefär 25 000 kvadratmeter på 2 våningar. Så en våning är ungefär 12 000 kvadratmeter. Eller så är det dubbelt så stort som gamla Ullevis fotbollsplan. Och dubbelt så stort som Skandinaviums planyta, som den stora platta ytan i mitten av Skandinavium. Det är 2 gånger så stort som det. Så det är en stor båt. Och den här skulle inredas med kamrar för djur och för förnödenheter och sådär. Den andra frågan, vad var arken tillverkad av? Det står att arken skulle tillverkas av något som kallas goferträ. Och konstigt nog så verkar det inte vara någon som vet vad det är för något. Men det finns 2 huvudspår som jag tänkte nämna. Antingen så är goferträ ett träslag av något slag som vi inte känner till. Eller den andra huvudspåret är att det är någon sorts bearbetning av det här träet. Så jag har sett exempel på att man har trott att det är en laminering av träet. Det är ungefär som man lägger plankor på varandra och så limmar man ihop det. Så limträ. Eller plywood när man lägger tunnare laminat och lägger dem om vartannat. Sådär. Men om vi läser i den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, så står det att den byggs av bjälkar som är huggna. Tvärhuggna, tror jag man kallar det, eller fyrhuggna möjligen på svenska. Det är att man tar ett trä och så hugger man runt om så att det får ett tvärsnitt som är fyrkantigt. Och så lägger man de här fyrkantiga balkarna på varandra. Så personligen så lutar jag åt att det här goferträ handlar om hur man har behandlat träet och inte vilket träslag det är. Men jag vet inte säkert, så jag ska låta det vara osagt. Men det här skulle i alla fall sen strykas med något som heter jordbäck, både på utsidan och insidan. Och jordbäck, det är någonting som är typ bitumen liknande. En petroleumprodukt som finns naturligt. Ungefär som det här svarta som håller ihop vår asfalt på vägarna. Det är som väldigt kladdigt, men som blir hårt när det torkar. Och sen kan man ju tänka sig att det här var nog ett ganska stort jobb att göra. Hur lång tid skulle det ta att bygga en sån båt? Och jag tror att det skulle ta ganska mycket tid. Och om vi tittar i kapitel 6, vers 3, som vi läste förra veckan, så står det att Gud säger att min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Den texten har tolkats på 2 olika sätt. Antingen att människan bara ska bli 120 år gammal. Men det kommer inte gå ner till 120 år på 1000 år efter det här händer. Men den andra tolkningen som jag tror är mer rätt, det är att Gud talade med Noa 120 år innan den här floden skulle komma. Så Noa och hans söner har 120 år på sig att bygga den här båten. Så jag tänker att det är nog inte helt omöjligt. Sen kan man ju fråga sig också, alla de här djuren som ska på arken, får de verkligen plats? Och då kan man tänka att den här storleken på arken, den motsvarar ungefär 500 järnvägsvagnar. som var och en har en lastkapacitet på ungefär 250 får. Och det skulle betyda att arken skulle ha plats för ungefär 125 000 får. Men det finns ju ganska många olika sorters djur. Det finns några stora, elefanter och älgar och sånt där. Men majoriteten av djuren som ska komma in är mycket mindre än får. Eller hur? Det är som fåglar och reptiler och de är ganska små. Och när jag har letat lite efter hur många djur krävdes det på arken, så har jag sett allt från 7000 individer upp till ungefär 35000 individer. Vilket gör mycket mindre än 125000 individer. Så plats verkar det ha funnits gott om. Den fjärde frågan jag tänkte är, hur kom djuren dit? Och vi tittar i kapitel 7, verserna 8 och 9. Så ser vi att djuren gick in till Noa i arken. Det var inte Noas jobb, utan det var Guds jobb att föra sina skapelser in i arken där Noa var. Vi ser att Noa går in först och sen kommer djuren efter och sen stänger Herren bakom dem. Och så liksom Herren själv ordnade för att nu är ni säkra. Han stänger igen, liksom jag tänker scenariot. Han kommer och stänger igen allting och så kollar så att det inte läcker någonstans. Och sen så slår han på båten och så säger han, nu är det färdigt, nu behöver ni inte oroa er. Sitt kvar här i ett år så ses vi snart. Det här kommer gå bra. Den femte frågan jag tänkte på, var kommer vattnet ifrån? Det står att vatten kommer från båda håll, eller hur? Både uppifrån som regn, det står att himlens fönster öppnades, så det regnade ganska friskt. Men det står också att det kommer nerifrån. Det står att de stora djupets källor bröt fram. Så som jordskorpan sprack och vattnet forsade ut från djupen och regnet öste ner. Du vet, i skapelsen så står det ju så här att när Gud skapade valvet där fåglar och sånt flyger, så delade han vattnet under valvet från vattnet över valvet, står det. Och det verkar nu som att vattnet över valvet föll ner och vattnet under valvet kom upp. Då kommer vi till nästa fråga. Var den här översvämningen verkligen en världsvid översvämning? Kan det inte bara vara att de pratade om någon sorts lokal översvämning? Det finns många som säger att den här översvämningen bara var en stor lokal översvämning som kanske hände ganska ofta. Men det kan man aldrig komma till genom att läsa texten. Eller hur? Då måste man komma med det någon annanstans ifrån. För texten säger att det tillfördes vatten under 40 dagar. Och sen stod vattnet 8 meter över högsta berg. Och det gjorde det i 150 dagar för att sen dra sig tillbaka. Så rent fysiskt så är det ju inte möjligt att vatten står 8 meter över högsta berg utan att rinna över berget. Om det inte är så att det är lika mycket vatten på andra sidan. Eller hur? Så texten tillåter inte en förståelse av det här att det skulle vara en lokal översvämning. Men jag tänker då att både det här med var vattnet kom ifrån och om det var en världsvid översvämning leder troligen till massa andra frågor. Som hur höga var bergen innan floden? Vet vi det? Fanns det hav innan floden? Där vi har vattnet idag. Vad var det som hände egentligen? Skapades haven under den här tiden? Och så vidare. Och var allt det här som hände en naturlig händelse eller var det en övernaturlig händelse? Vi vet inte så mycket. Du vet, det här är ju en sån här katastrof där vi inte kan använda nutid för att tolka dåtiden. för att den ändrade så mycket. Och jag tror att Noah, när han gick in i arken och sen gick ur arken, att han inte riktigt kände igen världen, för att det var så pass olika. Men tyvärr så tror jag inte heller att vi kan få alla svar vi vill ha innan vi dör. Även om det kanske finns fler svar på frågan än vad vi tror. Den sjunde frågan. Hur länge var Noa och alla djuren i arken? Och det här är något som är intressant. Det är något som är karaktäristiskt med den här berättelsen. Det är att det finns så många tidsangivelser. Tänkte ni på det? Det verkar liksom som att det är av högsta vikt att vi förstår när det här hände. I Noas 600 år, 17 dagen i andra månaden kom vattnet. Arken stannade på Araratbergen på den första dagen i den första månaden i Noas 601 år och så vidare. Det verkar som att det är jätteviktigt att vi får veta vilka datum vissa saker utspelar sig och hur lång tid det tog och allt sånt där. Och det i sig själv är ju tecken på att det är någon som försöker att skriva en historisk text. Men om man då tittar i texten så kan vi se att de var inne i arken i 370 dagar alltså tillsammans. Så det är ett år och fem dagar. Det är ganska länge, men inte orimligt länge. Och sen den åttonde frågan, sista. Varför var det 7 par av rena djur i arken? Och jag tror att vi ser svaret på det i slutet av den här texten. För när de gick ut ur arken så byggde Noah ett altare. Och han offrade några av de rena djuren. Det här var liksom någonting som var planerat med fler rena djur så att offer kunde göras när de kom tillbaka. Och så står det att Gud kände den ljuvliga doften och sa att han inte skulle förbanna marken och döda allt levande för människors skull så länge jorden består. Och så avslutar vi läsningen med att så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Så floden gjorde väldiga förändringar. Men från och med nu så kommer de här förändringarna att ske i väldigt sakta mak. Så från slutet av syndafloden tills idag så har jorden fungerat på hyfsat samma sätt. Det var den första punkten. Och nu går vi in då i punkt 2 om Guds dom. Du vet, när vi läser den här berättelsen med våra barn, eller om vi hör den i söndagsskolan eller kanske i kyrkan, så är den allt som oftast väldigt friserad eller tillrättalagd för våra öron. Det vi får med oss är ofta att Gud, han är väldigt snäll och han är väldigt trevlig som räddar Noah och djuren. Som hur ofta ser man inte bilder på en båt med en leende Noah och massa glada djur där. Men om vi läser texten så ser vi att Gud såg på jorden och se, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Och vad hände då? Jo, då bestämde sig Gud för att förgöra allt levande. Så floden här, det var ett straff. Floden var en dom för människors fördärv, för deras ogudaktighet. Och ibland så tror jag att vi kan tänka oss att ja, men det var nog en naturkatastrof på något sätt som Gud lyckades rädda några ifrån. Men det är inte alls en naturkatastrof. Det här är ett medvetet utplånande av allt levande på jorden som utförs av Gud i en väldigt uttänkt strategi. Alla människor och djur med livsande skulle dränkas. Så är det inte lite underligt att vi ofta hör den här berättelsen som om Gud räddade Noa och de andra från något hemskt som Gud kanske inte hade man att göra. För texten säger att Gud dömer allt levande genom att dränka dem. Men han räddar en liten skara människor och djur från sin egen vrede. Och förra gången så sa jag att Gud drog ut på den här domen väldigt länge. Eller hur, om vi kommer ihåg det, så fanns det en man som hette Metusela. Hans far var Henok som vandrade med Gud och som blev upptagen till Gud efter 300 år. Och Metuselas namn betyder vid hans död kommer det. Så när han dog, året han dog, så kom floden. Men det är också intressant att Metusela är den man som har den längsta åldern nedtecknad i Bibeln. Och jag sa då förra gången att det här är ett bevis på att Guds godhet och hans tålamod. Han väntar liksom in i det sista för att människor ska omvända sig till honom. Men sen läser vi ändå att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtan och alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Jag vet inte riktigt väldigt mycket om den här tiden, för det står inte så mycket om det. Men en sak som det står, det är att Noa var rättfärdighetens förkunnare. Det står i Nya testamentet. Och jag tänker mig att det innebär att han förkunnade rättfärdigheten för människor. Och det skulle då inte förvåna mig om det innebär att han predikade omvändelse från synd och en tro på den Gud som har skapat, eller hur? Men ändå så ser vi ingen förändring bland folket överhuvudtaget. Och när Jesus talar om den här tiden, då säger han att under dagarna före floden, då åt de och de drack, de gifte sig och de blev bortgifta. Ända till den dagen då Noa gick in i arken. Allt var som det alltid hade varit och Noas varningar var ohörda. Och så en dag så kommer det som är mest skrämmande. Som jag tycker är mest skrämmande i den här texten. Det står så här: Herren stängde igen om honom och floden kom. Fram till den tidpunkten när Gud stängde dörren så fanns det en möjlighet att omvända sig. Men från och med det ögonblicket så fanns det ingen återvändo. Hur mycket du än ville ta dig in i arken så var det för sent. Och så kom floden och gjorde slut på dem alla, säger Jesus. Och det är ju hemskt. Alltså jag tänker att människorna säkert kommer på att nej, vi skulle ha lyssnat på Noa, det börjar regna. Vad gör vi? Och så försöker de ta sig till arken, men arken är stängd. Och det finns inget att göra. Det är för sent. Det skulle komma en dom. Och plötsligt kom den. Och det var bara Noa och hans familj som var beredda. Men när Jesus talar om den här tiden, på Noas tid, när han säger att de åt och drack och gifte sig och blev bortgifta tills dagen när Noa gick in i arken, då gör han det som en bild, som ett exempel på någonting som kommer att hända i framtiden. I Lukas evangeliet kapitel 17 så säger han så här: på samma sätt som det var på Noas tid ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Så Jesus säger att han som är människosonen ska uppenbara sig i framtiden. Och den här gången är det som en domare. Vi har ju läst trosbekännelsen förut. Och i den så står det att Jesus ska igenkommande, står det. Han ska komma tillbaka och döma levande och döda. Och Petrus, han förklarar vad som ska hända i andra Petrusbrevet 3, verserna 6-7. Och han
hänvisar också till syndafloden. Det står så här: genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Det var vad som hände. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Det kommer en slutgiltig dom. Och den här gången är det Jesus som dömer de gudlösa. Och då kommer inte ens jorden att bestå. Och om du är här idag och står utan Gud i världen, så vill jag att du lyssnar extra noga nu. När jag jobbade i Skottland i 6 år, så hade jag en försäljningschef som jag ofta pratade tro med. Och han brukade skoja med mig och säga att ja, men jag kommer att bli kristen precis innan jag dör. För han trodde att det fanns en Gud. Men om han skulle omvända sig för tidigt, eller liksom bli kristen för tidigt, då skulle han behöva omvända sig och ändra sina livsvanor i förtid, som han uttryckte det. Men om du är här idag och tänker likadant, låt dig inte luras. Alltså, folket på Noas tid, de levde som om det här hotet om Guds straff var ett tomt hot. Så de blev helt överrumplade när översvämningen kom. Och så kommer det vara när Jesus kommer tillbaka också. Han ska komma som en tjuv i natten, säger Petrus. Och du kanske tänker att det har gått 2000 år. Ja, han har inte kommit på 2000 år. Det är väl inte så troligt att han kommer nästa år heller. Så det är nog ingen risk. Men lyssna nu. Gud har inte kommit än för att han är god och tålmodig mot dig. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Så anledningen till att han inte har kommit än är för att ge dig en chans att omvända dig till honom. Och jag tänker ta den chansen, för imorgon kan det vara för sent. Det finns en liknelse som Jesus själv ger om hans återkomst, som jag skulle vilja att vi tittar på tillsammans. I Matteus kapitel 25, verserna 1-13. Matteus 25, 1-13. Så den här tiden när han ska komma tillbaka. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor, gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog oljan i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen sen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss lite av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade: det skulle inte räcka till oss och till er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen. Och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: jag säger i sanningen, jag känner er inte. Dörren stängdes. Det var för sent. Om du hör hans röst nu, förhärda inte ditt hjärta. För idag är frälsningens dag. Och imorgon kan dörren vara stängd. Men det här med att Herrens dom ska komma när vi minst förväntar det, det har inte bara någonting att säga till de personerna som inte känner Herren än. Det har också någonting att säga till oss som tillhör honom. I andra Petrusbrevet 3, 10-13 så står det så här: men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu detta går mot sin upplösning, lyssna nu, hur heligt och gudfruktigt bör ni inte då leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löften ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Så det är inte bara liksom en varning till de som inte känner Herren, utan det är en uppmuntran till oss som känner honom. För att Herrens dag kommer som en tjuv, så bör vi leva heligt och gudfruktigt och se fram emot hans dom och påskynda dess ankomst. För efter domen så har vi ett löfte att se fram emot. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och Petrus, han applicerar den här sanningen på Guds dom i sitt första brev också. Där han säger i kapitel 4, verserna 7-10: slutet på allting är nära. Vad ska vi göra då? Jo, var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. För kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Är det inte häftigt att Petrus, han ser tillämpningen av att slutet på allting är nära och att det kommer en dom i en nära framtid. Tillämpningen är att vi ska älska varandra mer. Vi ska vara gästfria mot varandra och tjäna varandra. Och så ska vi tillsammans leva heligt och gudfruktigt. Och han säger inte var rädda och var ängsliga, eller hur? Tvärtom så ska vi be för hans ankomst och vi ska älska varandra på ett praktiskt sätt. Jag gillar det. Våra kristna liv ska inte levas i rädsla utan i full frihet att tjäna varandra. Och den här domen som kommer ska vi se fram emot, för det finns någonting efter domen som vi har blivit lovade. Det var slutet på min andra punkt. Min tredje och sista är ganska så kort. Den handlar om tro. Och Noas tro specifikt. Jag tycker det är intressant när vi läser om Noa här. Vi ser att Noa, han är en rättfärdig man. Han är fullkomlig bland sina samtida. Står det i vår översättning. Och i Nya testamentet står det också att han är rättfärdighetens förkunnare. Noa, han var en bra kille. Och det är en förklaring på vem han var. Men, lyssna nu, det här är verkligen ett stort men. Om vi läser texten så ser vi inte att Gud var tvungen att rädda Noa för att han var en bra man. Gud var inte tvungen att rädda någon. Att Gud väljer att rädda Noa är inte för att Noa förtjänade, utan för att Gud väljer det. I versen precis innan dagens text, kapitel 6, vers 8, så ser vi att anledningen till att Noa blir räddad är för att han hade funnit nåd hos Gud. Eller nåd inför Guds ögon, står det. Och den definitionen av nåd som jag använder är att nåd är att få något gott som vi inte förtjänar. Så Noa, han blir inte räddad för att han har förtjänat det genom sin godhet. Det finns ingen anledning egentligen där Gud måste rädda honom. Noa räddas enbart för att Gud visar sin överväldigande nåd mot honom. Genom att välja ut honom och tala om för honom vad han måste göra för att bli räddad. Och Gud, han lovar Noa att han ska upprätta ett förbund med honom. Så det här är helt och hållet Guds initiativ. Och så står det att Noa trodde på Gud. Han trodde på hans frälsningsplan och på hans löften. Och så handlade han efter den tron. Och hur Noa agerar här, det tänker jag att det är någonting som säger vad tro är för någonting generellt för oss också. I Hebreerbrevet 11:1 så står det att tron är en övertygelse om det man hoppas och en visshet om ting som man inte ser. Och det är ju precis det som Noa visar på. Han är övertygad och viss om något som han bara vet för att Gud har sagt det. Han har inte sett några moln hopas. Han förstår inte att jorden håller på att spricka. Utan han litar helt och hållet på Gud och hans ord. Men Noas tro stannar inte vid en teoretisk övertygelse för Noa. Det kan den inte göra. Den måste ge sig uttryck i handling. Precis som Jakob säger i sitt brev. Han säger så här: mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Det är faktiskt helt sant här om Noa. Tänk om Noa bara hade trott på Gud i teorin. Ja, men jag tror att det kommer en stor översvämning och dödar alla. Det tror jag på, då ska jag bli frälst. Men om han inte hade agerat på sin tro och byggt arken, vad hade hänt med honom då? Då hade han drunknat. Precis som alla andra. Men så blev det ju inte. Utan tvärtom så står det på två ställen i vår text. Att Noa gjorde allt som Gud hade befallt honom. Och därför har Noa också en plats i Hebreerbrevet 11. Den här trons hall of fame. Där står det: i tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Så Noa, han hade funnit nåd i Guds ögon. Och hans utmaning efter det var att lita på Guds ord i en värld som var fördärvad av ogudaktighet. Hans utmaning var att våga agera ut sin tro och lyda Gud, även om det verkade helt idiotiskt att bygga en båt mitt på torra land och sen låta sig stängas in i den med massa djur. Och låt mig säga det här, detsamma gäller dig och mig. Vi tror på Gud och vi har funnit nåd i Guds ögon. Vi har fått Guds ord. Vad ska vi göra med det? Vår utmaning idag är precis samma som Noas. Det är att lita på Guds ord i vår värld, som ju är fördärvad av ogudaktighet. Vår utmaning idag är att våga lyda Gud och agera ut vår tro när det verkar helt idiotiskt i världens ögon att göra det. Noas tro som ledde till lydnad av Guds bud blev till hans räddning. Vår tro, om det leder till lydnad av Guds bud, kommer att bli vår räddning. Jag avslutar med en vers från första Johannesbrevet 5 och 4. Det står: hans bud är inte tunga. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din överväldigande nåd. Vi tackar dig för din kärlek. Vi tackar dig för att du har givit ditt ord till dina barn. Vi tackar dig för att du har gett din helige ande till dina barn. Så att vi kan förstå ditt ord och vi kan tro på dig och agera ut vår tro i gärningar. Vi tackar dig, Herre, för att du har satt oss i en församling tillsammans med fler av dina barn. Så att vi med den sista dagen i våra huvuden kan älska varandra, tjäna varandra, vara gästfria med varandra och leva heligt tillsammans. Herre, hjälp oss att lyda ditt ord i vår generation. Hjälp oss, Herre, att frukta dig mer än världen runt omkring oss. Herre, stärk vår tro och led oss in i de gärningar som du har förberett för oss. I Jesu namn. Amen.